Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Med det här abonnemanget så får du inte bara ett par glasögon utan en komplett lösning där du kan varva mellan glasögon, solglasögon och linser efter ditt behov på ett tryggt och bekvämt sätt. Och något som är riktigt bra nu när sommaren är runt hörnet är att du med det här abonnemanget kan få slipade solglasögon efter din egen styrka. De slipade solglasen kan enkelt anpassas till både vanliga bågar och solglasögonbågar, helt efter din personliga stil och preferens så att du kan njuta av solen med skarp syn. Du behöver aldrig oroa dig för synundersökningar eller styrkeförändringar. All service såsom glasbyten och undersökningar ingår i den fasta månadskostnaden. Det är dessutom ett perfekt abonnemang om du vill minimera risken för oförutsedda kostnader med otursskyddet om olyckan skulle vara framme. Jag har till exempel fått hjälp att laga mina favoritsolglasögon istället för att låta dem ligga oanvända hemma, vilket känns väldigt skönt nu inför våren och sommaren. Både miljötänk och ekonomiskt i längden att ta hand om det vi har. Utöver allt det här så får du dessutom möjlighet att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glasögongarderob. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden, inga oförutsedda kostnader och du har alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I det här avsnittet av Så in i själen så möter ni Anders Magnusson. Anders är grundaren av Svenska institutet för sorgbearbetning. Han kom i kontakt med metoden för sorgbearbetning efter sin mammas död år 2001. Då hade han varit nykter ett antal år efter att tidigare ha suttit fast i både missbruk och kriminalitet. Jag träffade Anders Magnusson första gången i samband med en föreläsning av Deepak Chopra. Mötet och vänskapen ledde till att Anders var med i min första bok, Vändpunkter. Och där berättade han om sin resa och vändpunkten i att bryta sig fri från kriminalitet och missbruk. Vi ska prata om Anders resa in och ut ur missbruk och kriminalitet. Och vi ska prata om hur man bearbetar sorg. Vi kommer även att prata lite om synkronicitet. Hur livet, om man vill och väljer att se det så, kan knuffa oss i rätt riktning. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Anders Magnusson, som jag inte har träffat på ganska många år.
Ja, bortsett från för månader sedan där. Ja. Sprang på varandra.
Och anledningen då att du sitter här nu var för att vi just sprang ihop med varandra då för månader sedan. Och det var så himla kul att mötas igen.
Ja, verkligen.
För då hade vi ju en hel del med varandra att göra i och med att du var med i min bok Vändpunkter, min allra första bok. Den finns inte att få tag i längre faktiskt, den har väl utgått. Mm. Men det var en väldigt fin och stark bok.
Mm, det var det.
Du var med för att du berättar om din resa och din vändpunkt att gå från ett kriminellt liv med droger till att bryta dig fri från det och
starta, då hade du också grundat Svenska institutet för sorgbearbetning, eller hur?
Stämmer. Mm. Det var ganska nytt då.
Så du hade gjort en otrolig resa.
Ja.
Jag tänker inte att vi ska gå in så mycket i detalj på ditt kriminella förflutna, men...
Nej, det är ju 30 år sedan. Alltså.
Det är 30 år sedan. Ja. Men det var rån och såna här saker.
Ja, stämmer.
Vad var det mer än det?
Mycket kassaskåp och grova stölder.
Och grova stölder, ja. Men det som är intressant då, tänker jag, hur hamnade du i det ens? Och hur gammal var du när du hamnade i det?
Jag var 19-20 när jag hamnade i den svängen.
Mm.
Det var faktiskt gemenskapen.
De du umgicks med?
Ja, det var det som var den stora lockelsen, det här brödraskapet, eller åtminstone illusionen av det. Man var så jäkla tajt med varandra.
Det blev en sorts trygghet i den tajt, att man kunde lita på varandra, man höll varandras ryggar. Och...
Ja, det var ju som att man var beredd att gå i döden för varandra. Så det var ju som familjen jag inte riktigt hade haft.
Och för hur din familj, hur såg det ut då hemma hos dig, omständigheterna där?
Nej, men rätt bra materiellt, men kanske inte så nära känslomässig koppling.
Mm.
I kombination med då ganska unga föräldrar. Och sen flyttade vi mycket genom pappas jobb. Så att det var inte direkt någon trygg anknytning.
Var växte du upp?
Jag född på Danderyd. Bodde i Vallentuna första åren. Sen till Skövde. Jag vet inte, till Libyen. Bodde där i 2,5 år. Sen till Skåne, Malmö, Skanör. Sen upp tillbaka till Stockholm. Själv med pappa, syster och mamma och kompisar blev kvar i Skåne när jag var 12-13.
Så du och pappa flyttar upp då?
Ja.
Är det här det kriminella börjar när du kommer tillbaka till Stockholm?
Nej, då är jag fortfarande så här lite, men jag är rätt så här, lite så här, idrottskille kanske man kan säga. Ja. Lite töntig idrottskille.
Mm.
Ja. Men tränar rätt mycket och ja, men rätt så här okej ändå. Jag har alltid känt så här som en liten glasvägg mellan mig och livet. Det var som en hinna liksom. Så jag hade inte så här kontakt med
att du var utanför på något sätt. Liksom det verkliga livet.
Ja, men alltså, jag kunde se mig själv göra saker. Men det kändes som att jag var lite utanförskap.
Ah, okej.
Okay. Mm. Inte riktigt connecta. Och lite otrygg, lite osäker. Men med alkohol i kroppen. Då vågade jag ta för mig.
Mm.
Så där gillade jag. Även fast jag liksom drack för mycket. Och så tonårsfyller och spydde och hade mig. Men
du gillade den du blev med alkohol i kroppen?
Ja, eller känslan. Utav att connecta. Du vet, tänkte jag med så in i själen. Vi pratade med kanske andlighet och lite sånt där också.
Mm.
Så spiritus är ju ordet för...
Sprit.
Sprit, ja.
Ja.
Och jag ser ju idag det här med alkohol, eller alkoholism, och det är som en andlig bristsjukdom.
Mm, klokt.
Alkoholen var ju som en genväg till andlighet.
Mm.
Så jag fick mod och kraft och kände mig som att jag tillhörde. Jag kände gemenskap, samhörighet.
Mm.
Ett glas bort. Och vem vill inte ha det?
Nej, jag visst.
Ja. Så där gav ju lite mer smak. Och hamnade, men valde väl sådana sammanhang där jag, där fanns det alkohol. Slutade med brottning som jag höll på med. Jag började spela rugby. Och i rugbyn pratade vi om 3 halvlekar. 2 på plan, 1 i baren.
Aha,
okej. Okay. Ganska mycket ölkultur, lite brittisk. Sådär, Det passade mig bra.
Mm.
Och där var det ju stark sammanhållning också. Man blödde och svettades för varandra på plan. Och stark sammanhållning där också. Men sen när jag kom i kontakt med gamla kompisar från skolan och Täby. Sådär, när jag hade flyttat in till stan senare. Som hängde mycket på krogen, gick före köerna och var lite balla killar. Och började snacka med dem och komma in i det gänget. Då blev ju, var ju sammanhållningen där ännu starkare.
Mm.
Så att jag skulle säga att rädslan av att inte tillhöra, att bli utanför. Och behovet av att få känna gemenskap, samhörighet. Den var starkare än min moral, för jag visste att jag gjorde fel.
Mm. Men det var det som drev dig in i det här, någon sorts manlig. Samhörighet.
Ja, kan man säga. Och sen det... så var det ju också så att det var ju en subkultur. Jag vet inte om du kommer ihåg det här på 80-90-talet. Det var ju mycket så här maffiabröder, Gudfadern, Heat, Point Break.
Romantiserat, mycket romantiserat. Det här med våldet.
Mm. Ja, våld och kriminalitet och liksom rån. Och, Mm. Och mycket, Sverige var ju, nu är ju typ Europamästare i skottlossning i Sverige typ. Men då var det ju Europamästare, det världsmästare i rån och värdetransporter i Sverige.
Var vi det?
Ja.
Otroligt. Ja. Hur blev vi världsmästare i sånt här?
Ja, jag vet inte. Det är märkligt. Tragiskt.
Gud, hur kommer det sig? Ja. Du har inte forskat i det?
Jag har inte forskat i det. Otroligt. Men det var ju lite så här strömningar. Ja. Liksom. Det var någon form av kulturell grej. Och det som var lite tragiskt i det här då, det var ju att det gick rätt bra då för mig i det sammanhanget. Så att istället för att åka fast och få säga korrekta konsekvenser av det jag gjorde så gick det ju väldigt bra. Och sen hamnar man på VIP-hyllan på krogen runt Stureplan och Kungsträdgården.
Mm.
Före köerna och för tjejer och massa klockor och guld och allt vad
Gud,
det var.
Så lätt att bli förblindad av det. Ja. Alltså.
Och sen så tonåring rätt omogen. Och dessutom ingen egen känslomässig kontakt.
Nej.
Och då heller inte någon som helst insikt kring att andra människor blir skadade känslomässigt. Tänkte ju bara att det handlar bara om pengar.
Mm.
Och försäkringsbolagen och bankerna har ju, det är ingen synd om dem. Det är inte mer så här Robin Hood-romantik.
Ja, just det. Så att du ursäktade du det med det liksom.
Ja. Och hade inte medvetenheten. Det var ju först efter fängelsestraff och när jag så småningom blev nykter och drogfri och började ramsaka mig själv. Som jag började och kom i kontakt med mina egna saker som jag började inse att människor har ju blivit skadade. Och det är ännu mer så sen när jag som en del i nykterhetsarbetet började ta kontakt med folk och började ställa till rätta.
Ja, där har du gjort en fantastisk resa. Men här har ju du hittade ju en passion i det här. Du hittade en gemenskap och vänner. Och du hittade en passion i det. Och då är det ju, hur bryter du dig loss ur det där då? Var det konsekvenserna av det här rånet där ni åkte fast som blev någon sorts vändpunkt eller?
Det var väl en del i det, men alltså, vi kanske kommer in på det med lite synkronicitet och vad mening. Man får ju leva livet framåt och så kanske man förstår det bakåt.
Absolut så. Är det Kierkegaard eller?
Vet inte, men det kan det mycket väl vara. Jag gillar existentialismen i alla fall.
Ja.
Klok filosof.
Älskar Kierkegaard.
Ja, det är min favoritfilosofi faktiskt, existentialismen med Sartre. Och.
Mm.
Så slumpen är inte tillfällighet, tänker jag. Men jag hamnade i alla fall på kåken, det gjorde jag. Sen hade jag ju pengar kvar från mina rån. Det var inte så.
Gömda någonstans?
Ja, precis. Mm. Det var 3-4 miljoner. Och de blev jag av med sen, det är en annan grej. Men jag hade pengar kvar där, jag hamnade på kåken. Det är det värsta jag varit med om. Det var som att bli levande begravd i 4,5 år som ett partiellt dödsstraff mellan 23 och 28.
Att sitta inne?
Ja.
Mm.
Folk tycker att det är jobbigt att sitta i karantän en vecka hemma. Liksom.
Mm.
Ja. Testa 4,5 år i en cell avskärmat från allt.
Mm.
För det var ju självförvållat förvisso, men det var ju ändå min största sorg och smärta i det. Där alla relationer försvann. Och då hamnade jag lite utanför i alla kretsar, liksom som en nollställning där.
Mm.
Sen kom jag ut, då har jag pengar kvar, vilket gör att jag inte är i nya brott. Jag har under kåken läst in gymnasiet och gått ut med bra betyg och börjat plugga på Handelshögskolan ner på Sveavägen här. På några kvarter
du började, bort. När du kom ut började du plugga där?
Ja, faktiskt sista halvåret hade jag frigång, så jag sov på kåken på nätterna och så pluggade jag på Handels på dagtid.
Trivdes du i det att plugga plötsligt? Att du, ja. Kände du att du gjorde det för att du ville bryta ett mönster eller?
Nej.
Nej, det var inte så.
Nej. Jag är all in i det jag gör. Alltså det är tragikomiskt på sitt sätt. Men jag började faktiskt på Handels för att jag skulle börja med ekobrott.
Oh, vad skönt att du är så ärlig. Jag älskar dig Anders.
Ja. Men alltså, jag hade en kriminell identitet. Och jag var bankrånare, kassaskåpstjuv. Insåg att man är dömd för det, då går det inte att fortsätta med det.
Mm.
Alltså måste jag byta bransch? Men jag är ju kriminell. Vad gör man då? Men ekor.
Mm.
Jag hade ett skarpt intellekt. På kåken så hade jag inga distraktioner. Då kunde jag läsa in gymnasiet. Gick ut med 5,0 och började plugga på Handels. Och det gick ju okej första halvåret när jag var inlåst på nätterna.
Mm.
Men så fort jag kom ut, då kickade ju mitt alkohol- och drogberoende in igen. Så då var jag nere på Stureplan och söp och knarka.
Mm.
Och hade pengar kvar.
Mm.
Så jag var idrottskille. Jag började spela rugby igen när jag kom ut. Men i och med att jag var kröka, då gick det inte så bra med idrotten. Och var lite utanför där. På Handels gick det inget bra. Det går ju inte att klara tentorna när man aldrig är i skolan.
Mm.
Så då följde jag genom årskurserna. Jag hade pengar kvar så jag gjorde inga nya brott. Så det var utanför där.
Mm.
Jag var konstant otrogen så relation till flickvän var ju ingen vidare.
Mm.
Ja, och inte med mamma och pappa heller. Och vad då som höll på att infrias där, det var ju min största rädsla. Vilket var att bli ensam och övergiven.
Mm.
Jag hade ju sökt mig till de här kretsarna med idrott och kriminalitet. Och så här, för att känna gemenskap, samhörighet och vara del i. Och nu håller jag på att bli ensam och övergiven.
Mm.
Och när då min flickvän konfronterar mig med de här otroheterna och hon är på väg att lämna mig, då är det liksom den sista relationen jag har kvar.
Mm.
Och då för att inte sumpa den relationen så faller jag till föga, erkänner otroheterna, men skyller då på spriten, för jag är fortfarande ansvarstagande, det är fortfarande offerkofta på mig.
Ja.
Och då säger hon till mig då att då får du göra någonting åt ditt alkoholberoende.
Mm.
Och på den vägen kom jag i kontakt med självhjälpsgrupp för nyktra alkoholister.
Mm. Är det din fru idag?
Ja.
Ja, det är fantastiskt.
Fast hon lämnade ju mig också. Så att,
jäklar, jag gillar ju henne. Jag har ju träffat henne. Ja, jag gillar henne. Hon är stark och tuff.
Alltså. Ja, det är hon. Det funkar inte med någon annan.
Jag gillar det verkligen. Ja.
Så hon gav ju igen sen, om man säger.
Mm.
Och dumpa mig tillbaka.
Mm.
Och då var jag mer eller mindre suicidal. Hamnade på psyket, var där en vecka. Frivilligt trodde jag tills jag blev utskriven. Det visade att jag var tvångsintagen.
Aha.
Men det var ju det som i boken vi pratade om i Vändpunkt. Att jag kom hem därifrån och insåg att jag var bortom mänsklig hjälp.
Aha.
Jag kunde gå till psyket såklart. Det fanns psykiatrisk läkare. Det fanns psykologer och det fanns självhjälpsgrupper och mentorer och böcker och så vidare.
Mm.
Men lite som när du... Jag lyssnade på Olle här innan.
Ett poddavsnitt med Olle Karlsson.
Ja, Olle
Karlsson,
är ju min präst, om man säger. Mm. Eller vår familj. Han har ju vikt mig, min fru, och döpt våra barn. Och, begravs Camillas pappa. Och lite sånt.
Han är så fin, Olle.
Ja.
Mm.
Ja.
Du kom ut från psyket.
Just det.
Ja.
Vid vändpunkten där.
Mm.
Bortom mänsklig hjälp. Liksom.
Mm.
I och med att jag hade lite nykterhet 5 månader och lite förstånd och sådär, så kunde jag ändå söka och be om hjälp. Då.
Mm. Mm.
Och inte gå ut och kröka på att bli dumpad. Liksom.
Mm. Oh, vilken tuff,
ja.
Tuff process. Tuff, ja. Resa. Mm.
Men då att kapitulera fullständigt där och ge upp alla föreställningar och lämna över mitt liv och min vilja i någonting, vad det nu är. Liksom.
Mm.
Någon form av kapitulation. Och sen på riktigt då börja jobba med mig själv. Vi träffades lite kort efter här i de här tiderna då.
Var det ganska nära inpå som vi träffades där i
2003-2004 var det vi.
Men då var du ganska färsk ur det här. Ja, din mamma gick bort 2001.
Ja, stämmer. Det var så jag kom i kontakt med sorgbearbetningen. Och det här kapitulationen, det var ju sommaren 98. Men då blir jag så här, då tänker jag att nej, nu jäklar alltså. Nu är du all in på det här.
Det är det som är din fördel, tror jag. Att du har det där all in. När du bestämmer dig för något.
Ja,
det känns som att det har, jo, men det känns som att det också har räddat dig. Det som drog ner dig i skiten.
Ja.
Det i din personlighet är också det som har sen räddat dig. Eller hur?
Jo, men så är det. Jag tänkte så här att om det nu är så att de här principerna vi pratar om i självhjälp med ärlighet, tjänande, gottgörelse, ett ansvar som andliga livsprinciper, om de nu är verksamma.
Mm.
Varför ska jag vara snål mot mig själv och vara lite ärlig, göra lite service och ta lite ansvar? Nej, all in. Jag är helt ärlig.
Mm.
Jag tjänar så mycket jag kan.
Mm.
Och jag tar fullt ansvar.
Mm. Tjäna som inte är att tjäna pengar, utan du tjänar andra. Liksom.
Ja, just det. Ja. Service. Om man säger.
Ja. Mm.
Att vara till nytta för andra.
Mm.
Och sen så kanske man inte börjar fullt ut där, men att ändå liksom gå i den riktningen och sen så våga mer och mer i tillit och se att det bär.
Hur har du upplevt det att vara helt ärlig? Det här med, som du typ står i Bibeln, att känn sanningen och sanningen ska göra er fria. Har du upplevt att det är så? När man vågar vara helt ärlig så finns det en befrielse i det. Har du upplevt det?
Både och.
Mm.
Det ligger också en smärta och skam. Och det är kanske det första som möter den. Men det är inte så att jag har tagit något sånt här klokt beslut om sådär att nu ska jag göra så här för att få det här. Utan det kanske kom så småningom, men det börjar ju med en känslomässig krasch.
Mm.
Där det var liksom ta livet av mig eller inte. Sen hamna i ett sammanhang där det fanns folk som hade gått före och som kunde vägleda mig. Och,
som var mentorer liksom.
Ja,
mm.
Och hitta en annat sammanhang, en annan gemenskap än idrott eller kriminalitet och sådär.
Mm, mm. Så processen in i kriminaliteten var liksom en spiral och det var inget som skedde över en natt. Nej. Och vägen ur var ju inte heller något som skedde Nej. Över en natt.
Och sen kan man ju se då att det här med att ha pengar kvar hjälpte ju mig. Sen att bli av med dem när jag varit nykter i 6 månader.
För då var du tvungen att lämna tillbaka eller varför blev du av med dem?
Ja, mer eller mindre kan jag säga att jag blev blåst av min brottskompis.
Ah, okej. Okay. Då gick ju pengarna tillbaka till den kriminella verkligheten.
Ja, det kan man säga. Mm. Jag blev black. Vilket ju är då att Gud gör för oss det vi inte kan göra för oss själva. Alltså jag har ju betalt 500 000 och sånt där typ till brottsdrabbade genom mina föreläsningar som jag gett vidare via en ideell förening som jag var med och bildade som heter Goodwill Gott gör brottsdrabbade. Och jag hade väl haft en intention och kanske hade haft de där 3 så hade jag lämnat dem också.
Mm.
Men det hade krävts en väldig andlig mognad att ha 3 cash och lämna över. Det är lättare att lämna över 25-30 i taget än att ha över ett bräde. Liksom.
Mm. Mm.
Så jag kan ju se det här att pengarna, att ha pengar kvar hjälpte mig att bryta kontakter med kriminella. Och sen när jag inte hade någon nytta av det längre för att jag bröt kontakter med de kriminella, då försvann pengarna ändå.
Ja, du tänker lite symboliskt. Att de...
Ja, men varför fick jag ha dem kvar? Ja, de fyllde ett syfte att ha kvar dem. Jag använde dem inte, jag blev av med dem ändå. Så att... Men hade jag blivit av med dem tidigare, då kanske jag hade gjort nya brott för att få in pengar.
Väldigt intressant.
Så det finns ju sådär, ja, man kan ju se det som slump, men det var en rätt bra grej. Liksom.
Men när du tittar tillbaka då, och nu när du pratar om det här, ser du att det har funnits en mening med allt som har hänt? Att du har lärt dig något och att det var en mening att du skulle sitta här där du gör idag?
Ja, nu är det ju så i alla fall.
Ja, nu är det ju så i alla fall.
Utan det är väl också så att en sak är att förstå sitt liv bakåt, men det är en annan sak är också att... ett meningsskapande utav det man har varit med om.
Mm.
Nu har jag börjat med sorg och sorgbearbetning. Har gjort nu i över 20 år.
Mm.
Har gått och utbildat präster, diakoner, begravningsrådgivare, psykologer, kuratorer, behandlingshemspersonal och så vidare i hur man kan bearbeta och förlösa sorg.
Mm.
Även lärare på högskola i kris, sorg och bemötande, föreläser.
Hade du kunnat göra det så här genuint utan din historia? Känner du att din historia hjälper dig på något sätt?
Kring den teoretiska biten eller liksom högskolebiten och sådär. Så, ja, det hade jag kunnat göra. Men när det gäller arbetet med kliniska arbetet med sörjande. Mm. Där jag möter människor som har varit med om allt möjligt. Det kan vara att man blir såld till främmande män som litet barn. Det är barn som blivit mördade. Det är skilsmässor. Det är pensionering. Hästen dött. Ja, allt med himmel och jord liksom.
Mm.
Men när det gäller vissa sådana här liksom är, som suicid och mord och övergrepp och sådär. Där sitter ju ofta folk och kanske gått i terapi i flera år.
Mm.
Men inte vågat berätta vissa saker om sig själva för att de är rädda och blir dömda.
Mm.
Men i och med att metoden bygger på det att man att som vägledare i sorgbearbetning så går man före och visar vägen och visar hur man själv har gjort de här olika övningarna.
Mm.
Så en sån övning vi gör, det är en tidslinje över våra liv där vi markerar in de förluster vi varit med om i livet.
Mm.
Så från man är född fram till idag.
Mm.
Man har flyttat, separationer, och dödsfall, tillitsförluster, någon idrottskarriär som inte kanske blev som man har tänkt sig och så vidare.
Det kan ju vara väldigt mycket på den där linjen och ibland svårt att komma ihåg också.
Ja, jag skulle säga att det brukar ta... en 45 minuter så har du ner det där på papper.
Jaha, okej. Okay.
Mm. För att de flesta har tänkt igenom vad man har varit med om till och från.
Mm.
Men när man sätter sig ner och börjar rita ner det, då kommer det fram.
Mm.
Kanske dyker upp en 30-40 grejer.
Mm.
Och då börjar man ju se där liksom att, oj, vad har jag varit med om mycket? Ja, det är kanske inte så konstigt. Jag har lite låg med energi, lite nedstämd, svårt med koncentrationen.
Mm.
Lite avstängd kanske. För det är också sådana grejer där jag har märkt att man kan inte välja vilka känslor man är i kontakt med.
Mm.
Utan antingen är man i känslor med sig i kontakt eller så är man inte det.
Mm.
Och när man då inte har verktyg att ta hand om sorgen och smärtan, vad man då brukar få göra det är att man stänger av sorgen och smärtan. Men då tappar man inte bara kontakten med sorgen och smärtan. Utan man tappar också kontakt med livsglädje, självkänsla, kompassen som ska visa en rätt i livet.
Mm.
Och så får man börja jaga kickar och intensiva upplevelser för att känna någonting överhuvudtaget.
Mm. Intressant.
Mm. Men när man kommer i kontakt och bearbetar sorgen och smärtan, under där då ligger den här självkänslan, livslusten och glädjen. Då behöver man inte jaga den längre.
Så man måste liksom frigöra det här och bli av med det här.
Ja, dumpa bagaget som man brukar säga.
Och oftast, och ibland är det väl också så att man inte ens kanske minns vissa saker som man har varit med om. Man förstår inte vad det är som påverkar en. Och det här sitter liksom i någon sorts cellminne. Men det är kanske inget man går runt och tänker på dagligdags.
Det är väl mer indirekta påverkan man ser.
Ja.
Mm. Man kan ju fråga sig själv om man har samma livslust, glädje och närvaro som man hade när man var liten.
Nej.
Och har man inte det, så kan man ju fråga sig själv vad är det som har hänt på vägen som gör att jag har tappat det.
Men det känns ju som alla människor på ett eller annat sätt är trasiga och har, alla har sorg på något sätt.
Ja, men livet är ju att vara med om sorg och förluster.
Mm, mm.
Men problemet är lite grann att vi i vår kultur uppfostras till att hamna i konflikt med oss själva och vår natur.
Mm.
Medan barn har ett fritt flöde av känslomässig energi där de kommunicerar vad de tänker och känner.
Mm.
I alla fall om de får tillåtelse till det hemifrån då. Och lite mindre. Men sen gradvis så blir vi bättre och bättre på att hålla färgen utåt och dölja vad vi tänker och känner.
Exakt så.
Och sen så vad vi då istället gör för att kommunicera sanningen om oss själva. Det är att vi går upp i huvudet och så börjar vi tänka och analysera. Och så tror vi att vi ska må bättre bara vi förstår hur det vi har varit med om påverkar oss.
Mm.
Och det där brukar ge sörjande då en stor medvetenhet om vad man har varit med om och hur det påverkar. Men man fortsätter att må dåligt.
Mm.
Så det är ingen läkning i det.
Nej, men på vilket sätt då blir man befriad i sorgebearbetningen? Det där först när man skriver ner allting som man upplever som en förlust och sorg i livet och sådär. Mm. Det är typ första steget.
Ja, då ser man liksom att okej, det här är det bagaget som jag har med mig. Och sen så väljer man en relation att jobba vidare med i djupet. Så för mig så blev det ju mammas stöd som gjorde att jag kom i kontakt med metoden.
Mm.
Då blev jag ensam och övergiven igen. Hon övergav ju mig när jag var 12-13.
Mm.
Upplevde jag genom mina föräldrars skilsmässa. När jag flyttade själv med pappa.
Mm.
Och nu sen då. Några år senare. Så övergav hon mig en gång till. Genom att dö förvisso då. Men känslan var densamma.
Mm.
Så jag valde att jobba med henne först då. Och då gick jag igenom vår relation. Från jag föddes fram till idag. Vad är det som har hänt då? Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? Vad blev inte som jag hade tänkt mig? Vad har jag gjort för någonting som har skadat vår relation? Och det var ganska enkelt att se just med missbruk, kriminalitet och fängelse och sånt där som påverkar både henne och hennes nya familj väldigt negativt.
Mm.
Och sen fanns det ju saker såklart också då som jag kände att hon hade brustit i sitt föräldraskap som jag behövde förlåta henne för.
Mm.
Och det är ett utforskningsarbete kring relationen och identifiera vad jag har för tankar och känslor kring vår relation. Och sen formulerar jag det här då i vad vi kallar för ett fullbordansbrev till mamma. Där jag ger uttryck för allt det här. Som sen läses upp. Riktat till mamma.
Mm.
Fast en annan person som ett vittne. Och det här att rikta sig till någon som inte är fysiskt närvarande och har ett annat vittne. Det är någonting som vi gör i alla bearbetningar. Oavsett om personen lever eller inte. Så man tar aldrig upp det som man tar upp i en bearbetning. Det tar man aldrig direkt med motparten. Utan Nej. Det är alltid en indirekt kommunikation.
Mm.
Så principen går att använda både i relation till levande och döda personer. Men man riktar sig till motparten och har en annan person som vittne. Och det, den lilla delen av det är en del som finns både i gestaltterapi, i resan om du har provat den.
Mm. Just det, när man skalar av som typ en
lägereld där man sitter med guidad meditation och sådär, lite hypnosterapi ner och sen kommunicera. Så det finns det ganska många olika sammanhang som just den där fullbordan finns.
Mm.
Det som skiljer då kanske det är den här hopsättningen med att gå igenom hela relationen i detalj och inte bara ta upp det smärtsamma utan även det positiva.
Mm.
För det behöver inte handla om att det var ett smärtsamma saker enbart utan det kan ju ofta vara bra saker också.
Mm.
Massa motstridiga känslor.
Men är det i förståelsen av vad som har varit som det är lätt att släppa då?
Nej, medvetenheten är första steget. Den behöver man ju ha för att kunna veta vad man vill ge uttryck för.
Ja.
Men det är kommunikationen som är nyckeln.
Är det den som gör att man känner sig befriad?
Ja, man säger så här, alltså principen är ganska enkel. Säg att du, nu sitter vi här med varsin te- och kaffemugg här.
Mm.
Så säg att du fyller år och får en kopp i present.
Mm.
utav en vän som inte fysiskt är där men som skickar den här presenten till dig. Och så öppnar du paketet och så ser du en jättefin mugg. Ja, då känner du glädje över muggen. Och det är en känsla som du då kanske vill fullborda. Och för att förlösa den känslan av glädje och tacksamhet över den här gåvan som du fick av din vän. Som då inte lämnade den personligen utan det kom med posten. Vad gör du då för någonting?
Jag hör av mig.
Ja, så skulle du ringa kanske?
Mm.
Ja, okej. Okay. Mm. Och säg att du ringer då och tackar för temuggen.
Mm. Mm.
Och sen så ja, fortsätter bjudningen kanske som du har hemma då.
Mm.
Ja. Och då när du sen ser muggen så är du ju glad och nöjd för muggen.
Mm.
Mm. Så det är normala förhållanden då. Men säg han nu att när du ringer så får du inte tag i din vän. Du ringer eller något meddelande men du når inte fram. Och sen så går du och lägger dig efter att gästen har gått därifrån. Och sen dagen efter så ringer din telefon.
Mm.
Och så är det din väns partner som ringer och berättar att din vän dog under natten.
Oh.
Vad är nu det första du tänker på?
Första jag tänker på? Att jag inte fick tag i min vän. Ja. Eller att jag inte nådde fram.
Ja. Och när du ser den där muggen då? Vad kommer du tänka då?
Ja, då kommer jag att tänka på sorgen runt att min vän är borta.
Ja. Mm. Och vad tänker du kring muggen då? Att du inte fick tacka?
Att jag inte fick tacka. Mm. Mm.
Kommer nu muggen stå framme varje frukost?
Nej. Den kommer att skapa jobbiga känslor.
Ja. Kommer du slänga?
Det vet jag inte. Men jag kommer slänga. Jag kommer låta den stå långt in i något skåp.
Ja.
Mm.
Mm. Och varje
det annars känns det som jag gör något mot min vän.
Ja.
Otacksamt.
Ja.
Mm.
Och varje flytt så ser du.
Ja.
Ja.
Påminns.
Eller storstädning.
Ja. Mm.
Okej, okay. Men om du säger att du, första scenariot då, du kom fram.
Mm.
Och sen så tackar för muggen och fint samtal.
Mm.
Och sen går du och lägger dig.
Mm.
Och så växer du dagen efter utav att din vän ringer. Ja, eller din väns partner ringer.
Då har en helt annan känsla runt den här muggen.
Kommer du nu använda muggen?
Ja, absolut. Få hedra liksom min vän. Och
fint minne. Ja. Mm. Mm. Kommer jag kunna förlåna din mugg om jag kommer på besök?
Du är väldigt försiktig med
det. Får jag det?
Ja.
Det får jag. Du är generös då.
Ja, men du måste vara försiktig.
Men jag måste vara försiktig.
För jag vill inte att den ska gå sönder.
Nej, för då blir du ledsen.
Då kommer jag bli ledsen.
Ja.
För det är ett speciellt minne kopplat till den där muggen.
Ja. Så att, och då kan man ju se då att en ofullbordad kommunikation som ändå var en positiv upplevelse blir sorg och smärta i förlängningen förr eller senare. Genom att den inte är fullbordad. Medan om du fullbordar kommunikationen. Då går du mål med upplevelsen. Mm. Och då blir det ett fint minne.
Nu fattar jag precis.
Ja. Och den där principen den funkar ju.
Att fullborda saker.
Ja,
viktigt att säga saker.
Precis,
och bekräfta och
att vara kontant
och se
i sina relationer.
Hela tiden.
Ja.
Att inte skjuta upp.
Nej. Nu var det en enkelt exempel med en gåva.
Men det är bra med enkla exempel.
Ja.
Man förstår på ett annat sätt.
Men tänk dig då om det kanske skulle vara en konflikt.
Mm.
Eller en tillitsförlust och otrohet eller vad det nu är.
Mm.
Där man skiljer sig, kommunikationen bryter samman och så når man inte fram med det här som är ouppklarat. Eller någon dör plötsligt så upptäcker man saker som var ouppklarade. Och så finns det ingen mottagare, ingen motpart att ta det med. Vad man då gör ofta är att man pratar om vad man har varit med om vad man tänker.
Mm.
Eller om det är någon som är död så kanske man pratar högt med den döde.
Mm.
Men när man pratar högt med den döde, då har man oftast ingen som lyssnar.
Mm.
När man pratar om så pratar man inte till.
Mm.
Medan för att en kommunikation ska vara fullbordad, då behöver man rikta sig till, bli hörd och avsluta med ett avsked. Så de tre delarna behöver ingå. Så när du ringer upp, då ringer du till motparten.
Mm.
Du blir hörd och så säger du hej då när du lägger på luren.
Mm.
Om samtalet bryts innan du säger hej då, då ringer du upp igen bara för att säga hej då. Så när de tre delarna ingår, då är det fullbordat.
Mm.
Men när du på olika sätt går i kurser, terapi, får nya insikter och sådär. Då sitter man och pratar om och får en medvetenhet.
Mm.
Och så förstår man och så tror man att man ska må bättre bara för man förstår.
Ja,
men man har inte dragit
inte
upplevelsen i mål. Och så när man kanske då tänker, okej, nu har jag fått de här insikterna. Jag pratar om, det hjälper inte.
Mm.
Okej, då ska jag gå och försöka reda upp det här kanske med mamma eller pappa om de fortfarande lever. Eller med min partner, mitt ex eller någonting. Och så kommer man dit där med det som man själv upplever som sin upplevelse. Och så när man lägger upp det så vill den andra inte lyssna eller ha en annan upplevelse av saker och ting såg ut.
Mm.
Och så känner man sig inte mött och bekräftad ändå. Man känner sig inte hörd.
Nej.
Och så fastnar man där igen då.
Mm.
Så när min pappa var ju den som jag sen efter bearbetningen med mamma snarare då upptäckte att jag hade mest sorgrelation till. Nu har vi en jättefin relation. Vi ska åka på tyngdlyftningstävling sen här i höst.
Du och pappa? Sen,
ja, pappa han håller på med tyngdlyftning. Han är 77. Han är svenska rekord i rykt.
Wow, bra där.
Ja, krutgubbe. Så vi ska åka till VM i Orlando i december. Ska ha bjudit honom på det. Så har det inte alltid varit. Han var ju min syndabock för att jag skyllde mitt min barn, jag skyllde på min barndom när jag, för att rättfärdiga mitt dåliga beteende.
Mm.
Och, men,
viktigt att ha något att skylla på tydligen.
Ja, man behöver ha det. Man har inte eget ansvar liksom. Så, men då har vi rätt ut i alla fall saker och ting. Mm. Och då gick han faktiskt kurs hos mig också för att få de här verktygen.
Stort.
Ja, det är stort. Mm. Det är det, får man verkligen säga.
Mm.
Och sen en tid efter det så hörde han av sig till mig och så sa han så här: Anders, det är en sak som jag vill be om ursäkt för. Mm. Och då tänkte jag så här: äntligen har han kommit till insikt. Det var ju inte en dag för tidigt. Ja. Och så kommer han hit då till vår lokal här på Tegnegatan. Och så ska vi gå iväg och käka lunch. Och på väg till lunchrestaurangen då så tar han då upp det som han har gått och burit på.
Mm.
Och nu kan inte jag återge vad det handlar om. Inte för att jag inte vill, utan jag kommer inte ihåg vad han tog upp.
Nej.
Utan jag konstaterade bara helt förvånad att det där som han bad om ursäkt för, det har han gått och burit på i 30 års tid och haft dåligt samvete. Och jag har inte ens tänkt på det.
Nej. Det där är nog så vanligt.
Ja, och sen kommer nästa tanke efter en stund och det är då typ att, men vänta här nu. De där sakerna som jag gick och bar på och älta i 25 års tid, som jag använde som ursäkt för att leva självdestruktivt, supet och knarkat på, det har han nog inte ens tänkt på.
Det har han missat.
Och om jag har problem med 25 år gamla upplevelser, vems problem är det? Hans eller mitt?
Ja.
Det är ju inte så att händelserna finns kvar, va?
Nej.
Utan det är ju ett minne som jag bär med mig.
Mm.
Så för mig är då sorgbevetning, det är ju: hur ska jag kunna försonas med mig själv och det jag har upplevt i mitt liv, oavsett vad det handlar om för någonting? Och hur kan jag nå den försoningen med mig själv utan att involvera andra personer?
Mm.
För hade jag behövt involvera någon annan, då funkar det inte när någon är död.
Nej.
Och kan jag nu få försoning med mig själv och det jag varit med om utan att involvera någon annan, varför skulle jag då vilja involvera någon annan?
Det är ju väldigt bra att man inte behöver involvera, att man kan göra jobbet själv.
Precis.
Men jag kan tänka mig att det kan finnas ett motstånd emot det. Jag kan ju känna ett motstånd. Jag har jobbat jättemycket med mig själv. Men när du säger liksom att du borde göra liksom, och du bara ser de här papperna framför mig och jag ska komma ihåg och jag ska fylla i och det är bara... Åh, det känns skitjobbigt på. Jag tänker på det.
Ja.
Det måste ju vara vanligt.
Ja, det är det ju. Alla har ju ett motstånd, det har jag också.
Mm.
Men det är därför som jag brukar säga att i en perfekt värld så görs all sorgbearbetning i grupp.
Ah.
Det är ungefär som, okej, säg här nu att du är trött.
Mm.
Du har jobbat hela dagen. Det är dåligt väder ute. Du känner inte alls för att träna. Du har bokat en tid. Du har en träningskompis som står och väntar på dig. Ni ska gå på en spinningklass tillsammans. Du har känner inte för det. Men du går dit.
Mm.
Och sen klär om i omklädningsrummet. Och sen så kommer du ut och så sätts musiken på. Och sen är du igång.
Ja, jo, det är sant.
Och sen efter passet så bara, fan vad skönt.
Ja. Jo, det är sant. Det är ju jättebra att göra i grupp.
Ja.
För dynamiken i en grupp också. Man hjälper ju varandra på något sätt.
Man får insikter från andra. Man får stöttning.
Mm.
Och sen behöver man inte gå in i en massa smärtsamma detaljer kring det som har varit med. För så att min största sorg, det var ju fängelse i 52 månader.
Mm.
Vad krävs för att du ska förstå hur det var för mig att sitta i fängelse i 52 månader?
Att jag gör samma resa.
Typ. Okej, okay, så vi säger så här. Du och jag, vi bojar ihop oss med handfängsel.
Mm. Mm.
Och så sätter vi oss i samma cell i 52 månader. Efter 52 månader, vet du nu hur det var för mig att sitta i fängelse i 52 månader?
Nej, jag vet hur det var för mig.
Ja, precis. Så inte ens som vi har en identisk upplevelse så vet vi hur det är för någon annan än för oss själva.
Nej, exakt.
Så andra kommer aldrig förstå hur det var för oss. Och därför kommer vi inte heller försöka.
Mm.
Utan vad det handlar om, det är att man bekräftar den känslomässiga upplevelsen om vad man varit med om för sig själv.
Mm.
Och sen delar man med sig så mycket eller så lite som man känner sig bekväm med.
Mm.
Så tar man sån här liten skämmig grej som ibland vissa deltagare tar upp och jobbar med. Som till exempel incest. Så har man sin tidslinje över sitt liv. Så på en kurs så kommer fram en kvinna till mig, så har hon ett långt vertikalt streck på den här horisontella tidslinjen. Mm. Och ju längre streck desto större förlust. Så ett långt streck neråt och så längst ner på den här strecken så står det incest morfar. Och så säger hon så här, jag vet inte om jag vill ta upp det här med de andra i den lilla gruppen. Nej. För man sitter i små grupper med 3 eller 4 personer. Så. Och då säger jag, men det är lugnt, det förstår jag. Det är ingen som du behöver göra. Du har tagit med mig, det räcker bra så.
Mm.
Men du kan inte bearbeta det genom att medveten undanhålla det. Men om du istället för incest morfar vill beskriva den upplevelsen som förlust av trygghet eller förlust av tillit, då är det bra. Då vet du vad det handlar om och de andra kommer inte veta vad det handlar om.
Mm.
Men du var ju där, du vet ju vad som hände och din upplevelse av det. Men andra kommer ju aldrig förstå det var för dig. Oavsett om du sitter och berättar om det i timmar kommer de ändå inte veta det var för dig. Så jag bekräftar att det du gjorde skadade mig. Men jag tänker inte låta mig inte minna detta, fortsätta skada mig.
Mm.
Och så vet du vad det handlar om.
Mm.
Så utifrån den sätt att jobba, att man är helt ärlig mot sig själv så mycket man förmår. Mm. Och så delar man med sig så mycket resid som man känner sig bekväm med, utan att gå in på massa detaljer.
Mm.
Då har jag till och med arbetskollegor som sitter och gör det här jobbet tillsammans. Och det funkar alldeles utmärkt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hur känner de då när de har gjort processer? Vad har du fått för bekräftelse liksom på att det här är bra?
Stora grejen, 29 av 30 rekommenderar. Så 1 av 30 gör inte det, men 29 av 30 rekommenderar.
Mm.
Mindre än 1% hoppar av.
Mm.
Så vi har nästan ingen som inte går passet ut, om man säger.
Mm. Och responsen av vad det har gett dem är?
Den stora grejen ser man ser, det är ju att man får tillbaka glimten i ögat, energin. Men om man skulle vara så här lite mer akademisk eller formell så där, om man tittar på studier så skulle jag säga att man är mer här och nu, mer närvaro, för man slipper gå och älta gamla saker och man får mer energi.
Mm.
Det är väl först när man slutar lägga energi på att inte tänka på saker som man upptäcker hur mycket energi det tar att inte tänka på saker. För det handlar egentligen inte om att man inte minns, utan det handlar om att man förtränger på ett omedvetet plan. Så det är ju en befrielse i det här sen. Och vad som ligger sen då när du blir av med den här sorgen och smärtan, då ligger den här självkänslan, livslusten, glädjen, kompassen i livet.
Ligger ju under där.
Ja,
under
det ligger och väntar.
Det är, liksom,
det är det som barnet.
Och var ligger alla de här sakerna? För de ligger ju inte i själen.
Nej.
De ligger de i egot, i kroppen, i cellminnet?
Ja,
i huvudet.
Begravt, ja, jag skulle nog säga i huvudet. Alltså.
De ligger i det fysiska.
Alltså, de kan ju ligga begravt rent i spänningar i kropp och sånt där också.
Men, om det ligger i själen kommer det kanske från tidigare liv,
ja.
Om man nu tror på sånt.
Ja, jag har ju inte egna minnen kring tidigare liv, men jag har ju, träffar ju folk som har minnen kring tidigare liv. Så jag är öppen för den möjligheten, men jag har ingen egen erfarenhet utav det.
Men det då som har hänt i det här livet sitter ju då mer i den fysiska kroppen då kanske.
Jag märker ju sådär att när jag jobbar med långtidsskrivna med diagnoser som utmattningsdepression, fibromyalgi, kronisk smärthetssyndrom och så vidare, så släpper ju spänningen när man jobbar med det emotionella.
Jesus, ja. Det så ska att, jag berätta att, om för det privat.
Ja. Så det är klart att vi har ju den här uppdelningen. Vi tänker beteenden, fysiskt, tankar och känslor. och själslivet och som känslor, tankar och vilja.
Mm.
Men det går ju inte att dela upp på det. Så vi är en organism. Så man tittar så här på med sorgreaktioner till exempel. Man tänker på någonting.
Mm.
Smärtsamt minne.
Mm.
Det är en tanke. Och när man tänker på den kognitiva tappar man ju lite koncentration till närvaron. Bara lite disträ.
Koncentration, ja, det kanske skapas lite ångest i bröstet. Och,
ja, ja. Men det, ja, nu är du inne på känslor då.
Jaha, okej. Okay. Ja, ja, du tänker nu fysiskt. Ja,
mm. Nej, jag tänker på de olika delarna.
Ja,
kognitivt, känslomässigt, fysiskt och beteendemässigt.
Mm, mm.
Men det hänger ihop allting.
Ja,
så vi tänker, okay. Du har tänkt en tanke kring något som smärtsamt som du har upplevt. Och när du tänker på den tanken, upptar den i platsen nuet och du tappar lite koncentration, lite närvaro, bristande närvaro. Det är kognitivt. När du tänker på den här smärtsamma tanken så blir du ledsen. Det är en känsla.
Mm.
Ja. Och då kanske du faller en tår.
Mm.
Det är en fysisk reaktion.
Mm.
Både känslan och tanken. Och när du då gör det så kanske du är programmerad i att inte visa dina känslor. Så då går du undan och låser in dig på toaletten.
Mm.
Om du är på jobbet.
Mm.
Allting hänger ihop.
Allting hänger ihop.
Du har en tanke som väcker en känsla som leder till tårar som leder till att du stänger in dig.
Så ja, det går inte... eller att man kanske dricker någonting. Ja. Eller ringer upp någon och frågar, ska vi ligga? Eller du vet, gör någonting för att fly ifrån det. Liksom.
Just det. Och där kan man ju prata både om konstruktiva och mer destruktiva coping-strategier för att för stunden hantera smärtan.
Mm.
Och det som du
eller
beskriver...
Eller äter eller gör någonting
klassiska...
som får en att fly ifrån det där.
Ja.
Istället för att stanna kvar.
Ja, fast det är också det här att om man pratar exponering, för det är många som håller på med den här typen av möta, bekräfta, exponera och så vidare. Det fullbordar inte kommunikationen. Och det är lite där man ofta går bet. Det är klart att du kan kapa toppar och dalar lite grann genom att exponera. Men du drar inte upplevelsen i mål.
Mm.
Säg att du inte har tackat för tekoppen.
Mm.
Men istället för att ställa in den i skåpet så ställer du fram den på frukostbordet. Och tränar på att varje morgon i en månad titta på den där tekoppen. Mm. Det är klart att efter en månad kommer inte du ha samma intensiva smärta kring det som du hade i början på månaden.
Mm.
I form av exponeringsterapi.
Mm.
Och prata om hur smärtsamt det är med koppen. Jag är också kanske dämpas lite grann. Mm. Men du har fortfarande inte tackat för koppen.
Mm.
Så du har inte dragit hela upplevelsen i mål. Så det är klart att du kan komma en bit på vägen med det här med exponering. Men du når inte hela vägen fram.
Jag har börjat senaste tiden med att göra en sorts felsökning. När jag känner att mina känslor skiftar.
Mm.
Om jag har liksom gått runt och mått bra. Och så plötsligt så får jag något obehag i systemet.
Mm. Mm.
Då har jag börjat felsöka direkt.
Mm.
Och tittar, men vänta nu, vad händer nu? Varför mår jag plötsligt så här?
Ja,
har jag sett någonting? Har jag tänkt någonting? Har jag liksom... Då kan jag komma fram till vad det är.
Mm.
Då kan jag hitta det.
Mm.
Och sen vad jag gör med det är en annan sak.
Ja, men det är det som är saken.
Ja, det är det som är saken.
Ja.
Jo, men då kan jag hitta det.
Ja, liksom. Och det är första steget, medvetenhet.
Ja.
Men hur drar du det i mål? För annars så kommer du komma tillbaka igen.
Jag behöver dra saker i mål. Jag behöver ju gå någon utbildning här kanske.
Ja,
känner du till någon bra utbildning?
Jag känner ju till en bra kille. Jag känner till en kille som 29 av 30 rekommenderar hans kurs. 99 av 100
men jag tror vi gjorde något. Jag gjorde väl någon då. När vi lärde känna varandra för 20 år sedan. Jo, jag känner igen papperna att jag har fyllt i saker.
Jaha, men du har inte läst
upp
någon
fullbordad spel. Nej, jag har inte gjort det.
Nej.
Jag är en sån här som...
Du gjorde kanske ett förlustdiagram för att se lite på vad du var med om. Men sen att dra
i
mål...
Jag är en sån här som undviker att gå in i saker. För att jag tycker
nej,
det är för jobbigt.
Är det verkligen så?
Nej, jag är ju inte det.
Nej.
I vissa fall är jag inte det.
Nej.
Men i det här fallet nu så känner jag bara, fy fan vad jobbigt om jag ska vara ärlig.
Ja.
Jag orkar inte gå in i det här.
Nej.
Jag tycker det är så skönt att bara stänga av vissa saker.
Nej, och det är det. Men det smärtsamma har ju redan hänt. Vi jobbar ju härifrån och framåt.
Mm.
Men det är också det här med ordet sorg. Det är så oerhört laddat.
Sant.
Och det låter ju så jäkla tungt.
Ja.
Men vet du vad, när jag har kört lite ledarutveckling med fastighetsmiljardärer.
Mm.
Lite framgångsrika gossar här i Stockholm. Mm. Då kallar jag det för individuell ledarutveckling. Hur låter
smart.
Det?
Smart.
Låter det skrämmande?
Nej, det låter som att det här kommer jag verkligen att utvecklas.
Ja.
Mm.
Vet du vad de får göra då?
Sorgbearbetning?
Ja.
Nu har du ju outat det här.
Ja.
Tänk om någon av dem lyssnar här nu. Ja, känner sig lurad.
De vet ju att de vet vilket jobb de har gjort. Men det var ju så jag fick dem att lyssna. Mm. För att jag tänker så här, att om du har ett bagage som du går och bär på, oavsett vad det handlar om för tidiga upplevelser, trasslig barndom eller separation eller besvikelser generellt, så kommer det ju prägla dig och begränsa dig i livet. Rädd för att skydda dig på olika sätt för att det inte ska hända igen. Och, så.
Mm.
Och det är ju en begränsning i ditt ledarskap, i ditt liv, i ditt företagande.
Mm. Och i mina relationer.
Och i dina relationer.
Mm.
Och om du blir av med de hindren, våga sticka ut hakan och ta en chans, för att om det smäller igen så vet du hur du ska ta hand om det. Det är inte så farligt liksom.
Mm.
Blir du sviken så kan du plocka fram verktygslådan, bearbeta det och sen är du okej. Okay.
Mm.
Men om du inte har verktygen att ta hand om sorgen och smärtan, då blir det ju viktigt att börja skydda dig från sorg och smärta, för att om du råkar ut för det, då kommer du bli ledsen och vet inte hur du ska ta hand om det.
Mm.
Det blir ju en ledarutveckling i det då, fast... Och då var det ju...
Ja, nej, men jag hör att det här är viktigt.
Ja.
Jag hör att det här är...
Det är så jag tänker så här, att om man ligger på en 3 av 10, det är också en här grej, att man tänker så här, man är ekonomiskt oberoende, hur mycket pengar som helst, och så ligger man ändå på en 3 av 10 i mående.
Mm.
Då vet man att det är inte pengar som gör en lycklig.
Mm. Är det
och sen
skillnad?
6 månader senare ligger man på 8 av 10 i mående.
Fantastiskt. Är det skillnad på män och kvinnor när det kommer till de här sakerna?
Ja.
Hur då?
När vi kallar det för sorgbearbetning kommer nästan bara kvinnor. Och när vi kallar det för individuell ledarutveckling kommer nästan bara män.
Men jag förstår det här. Men jag tänker också att det finns ganska många män där ute som känner sig vilsna i vad är manlighet? Och hur ska jag liksom, hur ska jag hitta liksom en relation till mig själv och allt det här? Mm. Lite så där vilsen som du kände när du var 20.
Absolut.
Jag kan tänka mig att det finns det där mycket där ute.
Ja, det är lite synd. Jag skojar lite grann kring det. Men det finns ju inte pojk- och flickledsen. Utan all sorg är unik. Varje person har sin egen...
Men samhället har ju liksom skapat något där.
Män är ju lite mer så här att de ska... Ja, men de kanske gräver sig ner i arbete, prestation och ska vara duktiga och sådär. Kvinnor pratar ju lite mer känslor med varandra.
Mm.
Så det ligger närmare till hands då.
Mm.
Mer kvinnor i omvårdnadsyrken.
Men ser du att det har skett någon förändring på typ 20 år? Så länge som du har haft det här till exempel.
Ja.
Har du sett någon förändring där på män?
Jag skulle säga, jag vet inte om jag skulle göra den särskiljningen på män och kvinnor.
Jag är bara lite nyfiken på att se hur världen utvecklas.
Ja, men jag skulle säga att generellt kring kultur och så skulle jag säga att när jag började, då var det ingen som pratade om sorgbearbetning. Det ordet fanns knappt som begrepp i svenskan. När jag googlade på det så var det så här 30-40 träffar.
Mm.
Och det kanske var 10-20 träffar på sorgearbete.
Mm.
Nu pratar ingen om sorgearbete. Utan nu pratar man om sorgbearbetning.
Mm.
Och även de som inte jobbar med metod. För programmet för sorgbearbetning, där boken Sorgbearbetning beskriver hur man gör. Det är världens enda evidensbaserade metod för sorgbearbetning. Det har de också hunnit bli sen vi träffade senast. Då.
Ah, okay.
Och i och med att det begreppet har blivit populariserat, och det pratas om sorgbearbetning nu, så är det även så att vissa psykologer och kuratorer och kyrkan ibland kallar det de gör för sorgbearbetning.
Mm.
Fast det inte är det.
Mm.
För det är mer samtal kring sorg.
Mm.
Medan programmet sorgbearbetning är en evidensbaserad metod där man steg för steg bearbetar sin sorg och får ett konkret resultat.
Mm.
Så där har det blivit en... Och när vi då började för 20 år sedan, så associerades sorg väldigt starkt med död.
Mm.
Det gör det till viss del fortfarande, men jag kan ju se både i intervjuer, i artiklar, i liksom samtalet, att man nu inte bara associerar sorg med dödsfall, utan det är separationer och förluster av olika slag, förändringar.
Ja, just det. Man har liksom accepterat att sorgen kan ha många olika ansikten.
Ja, och det fanns inte där när jag började. Men vi gör ju ingen åtskillnad i varför man känner sorg, utan sorg är alla typer av förluster och förändringar.
Att sorg inte längre är skamfyllt. Liksom.
Nej, pratas mer om en öppenhet.
Mm. Det är ju positivt.
Fler som kommer också. Så jag har ju ändå haft 6000 deltagare som har gått kurser hos oss. Men sen utbildar vi andra i metoden, och de har hjälpt i sin tur någonstans 25-30 000. Så det är minst 30 000 svenskar som har gjort sorgbearbetning.
Hur känns det här för dig?
Ja, men det är väl det här med att prata med synkronicitet och mening och sådär. Det här har ju blivit mitt livskall. Och det var ju efter att mamma dog. Då kände jag att när jag fick egen läkning i det här. Speciellt kring barndomen efter bearbetning med pappa faktiskt.
Mm.
Där den här rösten som jag hade gått och levt med i 25 års tid tystnade. Och jag kände att nu är jag klar med min barndom. Då kände jag att det här måste jag ge vidare till andra. Jag kan inte dö och inte ha provat att ge det här vidare till andra.
Fantastiskt, det är så vackert.
Mm. Så då på vinst och förlust startade jag upp det här och började förhoppningsvis ge vidare till andra. Och nu har det ju blivit som en andlig resa i det nästan.
Mm. Det här är ditt högre syfte, skulle du säga det?
Ja, men det ska jag säga. Som det är nu.
Mm.
Sen har jag ganska många mer lärdomar och insikter som jag skulle vilja förmedla till min egen, kring min egen personliga resa som inte bara handlar om sorgbearbetning.
Mm. Hur ska du göra det då?
Ja, jag har någon bok och lite filmidéer och sådär kring det.
Mm.
Men jag har också i familjen och på ett personligt plan haft en rätt tung egen process de senaste 3 åren.
Mm-hmm.
Ja, men det har varit mycket egen utmaningar med diagnoser och så vidare.
Mm-hmm.
Och då har det ju blivit lite sådär att ja, det är inte så att man gör någon form av bokslut när man är mitt uppe i en egen process. Då.
Mm.
Och sen nu då så har jag också kommit fram till att jag behöver ta några steg till kring det med sorgbearbetning. För det här, den här kunskapen som vi besitter här, den är så pass viktig och central så den måste ut på ett större plan.
Ja, okej.
Så jag har det här budskapet kring min egen resa, men det får stå tillbaka lite grann. För att jag behöver, det som vi har här nu, det behöver ut till flera.
Mm.
Så vi har en del bra samarbeten på gång med både Fonus och Svenska Begravningsrådgivares förbund. Jag har lite högskolekurser på gång och lite andra samarbetsprojekt. Liksom. Så man får större kontaktytor.
Mm.
Nu hjälper vi någonstans ett par 3 000 personer om året i Sverige kring metoden.
Mm.
Men jag hoppas att vi inom en ganska snar tid, inom ett par år, kanske ska börja hjälpa en 20-30 000 personer om året kring det här.
Det vore ju fantastiskt. Är det någon åldersgräns på det här? Kan man göra det här med barn?
Man kan göra det kring barn, kring de här principerna. Lite grann beroende på ålder och sådär, så får man ju jobba på lite olika sätt.
Mm.
Men vi tar emot deltagare från 18 uppåt.
Mm.
Sen är det ju då, skulle jag säga, att föräldrar är de som oftast är mest lämpade. Det finns ju undantag såklart, men mest lämpade att hjälpa sina barn upp till kanske 13, 14, 15 års ålder. Lite grann beroende på hur relationen ser ut. Sen 16, 17 där, då börjar det bli lite andra dynamiker med frigörelse och sådär. Så att då, det är den åldern som kanske är svårast att komma i kontakt och jobba med.
Mm,
16, 17.
Mm.
Sen 18, då kan de börja komma hit.
Mm.
Ta eget ansvar. Men där i den mellanåren är det lite svårare. Men från 12 till 16, eller 12 uppåt egentligen, kan man jobba efter boken.
Mm.
Yngre barn, då får man jobba med principerna då.
Hur viktigt är det här, tycker du, med sorgbearbetning? Hur viktigt är det för att läka ett samhälle?
Ja, för min del så är det ju att få de verktygen som man skulle haft från start. Alltså vi är alla med om förluster och förändringar.
Mm.
Men vi får lära oss förvånansvärt lite om vi hanterar det. Vi får lära oss hur vi skaffar saker men inte hur vi blir av med det. Och livet är ju förändring.
Mm.
Så man får saker och man blir av med saker.
Mm.
Och medan vi lär oss skaffa saker, så när vi blir av med någonting, då är det liksom bit ihop och sopa under mattan.
Man slås mellan begär och motstånd hela tiden. Ja. Liksom. Vad tycker du att du fick med dig från Deepak? Du säger att det här har varit, sorgbearbetningen har varit din andliga resa.
Mm.
Är det bara det, eller har du haft andra saker som har liksom varit viktigt för din andliga inre resa?
Men självhjälpsgruppen med 12-stegsprogram har ju varit en del.
Mm.
Det var ju någonstans grunden. Och sen är det ju sorgbearbetningen. Det är mina 2 stora. Men jag gör saker som ligger i linje med min livsuppgift.
Mm.
Då är det som att universum samverkar.
Ja, exakt. Bra sagt.
Man hamnar i någon form av flöde.
Ja.
Och det händer saker. Man springer på människor och sådär slumpmässigt då. Fast det är ju inte det som jag ser det, utan det är synkronicitet.
Mm.
Vilket ju då handlar om till synes slumpartade händelser, men som har en djupare innebörd. Och det kan jag ju se ganska ofta genom livet. Att när jag är i de här flödet och går i rätt riktning, då hamnar jag som i livets flod, att den liksom strömmen för mig med fart i rätt riktning. Mm. Men sen så kanske jag får någon idé på, vänta nu här, nu vill jag gå dit. Fast det är kanske inte dit jag ska. Helt plötsligt hamnar jag i något motstånd. Då stannar allt det magiska upp.
Och då känner du det tydligt?
Ja, mm. Det är som att nu är jag i någon egen vilja här. Det är jag vill dit, men det är inte dit jag ska.
Vad gör du då då?
Jag förhoppningsvis kapitulerar och ger upp innan jag har stångat pannan blodigt för många gånger.
Mm.
Men jag är ju där. Jag tar tillbaka egen viljan och så. Mitt mantra är ju största möjliga nytta för mig själv och mina medmänniskor.
Mm.
Mig själv för mina medmänniskor. Jag får ju inte med mig en sak när jag går härifrån liksom, till nästa dimension. Så det är ju att den här servicegrejen då.
Ja, med fokus på det.
Men ibland kan man ju hamna i rädsla. Det kan ju vara både kring ekonomi eller hälsa eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och då drar man ju tillbaka tömmarna liksom, håller igen. Och så ska jag agera utifrån min rädsla. Och då blir ju livet helt omagiskt.
Då ska man vara med och försöka styra upp saker.
Ja, och då handlar det om att släppa taget i tillit. Mm. Det är kapitulation. Så för mig är ju egentligen svaret på alla problem i acceptans.
Mm. Och det är ju en process att komma dit.
Ja, och det är pågående hela tiden. Ja, mm. På olika nivåer och sådär. Mm. Men med ökad tillit och släppa på tyglarna kanske något snabbare för varje gång.
Mm.
Och så tycker man, ja, men nu är det lugnt. Nu har jag lärt mig. Nu har jag kommit på en bra nivå. Liksom.
Mm.
Då kommer en sån här lowball. Som det här nu då, de här senaste 3 åren. Liksom. Jag tyckte att nu har jag blivit så här lite andlig och mogen. Liksom.
Ja.
Så kommer någon grej där liksom att nej, kanske inte då.
Nej, nej. Och då kan det ju vara också universum då som liksom, okej, okay, nu har han landat i det här.
Ja.
Nu kan vi ge honom nästa lärdom.
Det är ju det. Mm. För att, och det är också sådana grejer att, okej, okay, det här är ju tufft och inte alls kul och så vidare. Och så, vad är syftet med det här då liksom?
Mm.
Och då vet jag inte jag det.
Mm.
Men jag har ju ändå gått igenom processen så pass många gånger nu. Så jag vet att, okej, okay, det här är för jävligt nu. Men det här kommer bli någonting som jag kommer ha nytta av i mitt arbete med att hjälpa andra. Det kommer bli en gåva så småningom.
Wow, det
jag upplever inte det nu, men det kommer bli det. Mina mest dyrköpta erfarenheter, det mest smärtsamma, det är det som är den största gåvan nu.
Det är ju vackert att du kan tänka så. Alla kan ju inte tänka så, eller ens i närheten av att förstå att det kan vara så.
Nej, men det är väl det här dubbla, att man att kunna ha lite helikopterperspektiv.
Mm.
Men inte som någon form av flykt för att inte tillåta sig själv att känna, utan tycka att det är för jävligt, men det är inte för alltid.
Mm. Hur ser du på själen då?
Det beror på vem du frågar.
Jag frågar dig, nu frågar jag dig. Jag kan fråga din själ också.
Ja,
hur ser
nej,
du på Anders?
Vi har en grundkurs, men sen har vi faktiskt en fördjupningskurs i Sverige som inte finns i USA.
Mm-hmm. Spännande.
För när jag kom i kontakt med grundarna till metoden, då hade de hållit på i 25 år och började bli lite upp till åren.
Mm.
Och sen, då tar man ju till sig det som de har gjort och sen så fortsätter man ju sin att bygga vidare då.
Mm.
Så jag byggde vidare på dem så vi kom längre än de där är. Och då i det då, så när man har gjort bearbetning till mamma, pappa, partner, syskon, vänner, kompisar, barn, då börjar det bli så här, men vänta här nu, när jag har tagit de här fysiska relationerna, hur är det då med liksom missbruk, mobbing, kriminalitet, idrottskarriär? Där är många personer, eller trauman, jag vet när jag dö 11 gånger. Och sen i förlängningen då, hur är det med relationen till mig själv?
Mm.
Och hur har jag behandlat mig själv och lilla Anders? Vad hände med lilla Anders? Som jag trodde att jag typ stod upp och försvarade, fast jag egentligen övergav själv när jag var 12 år. Och då i den bearbetningen med lilla Anders så har jag då skrivit brev till lilla mig.
Mm.
Och sen har lilla Anders svarat.
Mm-hmm.
Så vi har brevväxlat det. Mm. Mitt inre och jag.
Vad fint.
Ja. Då så skrev jag bad om ursäkt jag hade betett mig och sådär. Och lilla Anders är så här mer lekfull. Så han säger, ja, det är lugnt liksom. Mm. Det, jag förlåter dig för det. Men du ska inte vara så jäkla hård mot dig själv.
Mm.
Jag tycker att du har klarat dig rätt bra det här livet. Och ta det lugnt, vi har fler liv på oss. så du frågar den själsliga då. Så frågar du lilla Anders och säger han, det är lugnt. Vi har flera, vi är här och lära, det är flera, vi har flera liv på oss.
Han har mer koll på själen. Liksom.
Ja, medan frågar du mig så skulle jag säga som vuxen då, stora Anders, där skulle jag säga att jag har inget minne av några tidigare liv.
Nej.
Jag vet inte. Men, utan då kör jag mer så här Franciscus av Assis.
Ja.
Det när man dör, man blir medveten om det eviga livet.
Mm.
Fram tills dess, hellre förlåten blir förlåten. Mm. Förstå hellre bli förstådd. Mm. Sprida ljus där och det mörker. Sprida glädje och det sorg och så vidare.
Mm.
Det är genom att ge som man får. Så jag skulle säga, det är väl mer den andliga resan. Sen finns det ju någonting i det här då som varken har med det här självcentrerade kring återfödelse, reinkarnation eller tjänande och att ha nytta för andra sådär. Som ligger liksom på en högre plan som är liksom, vad ligger emellan mötena och människor och över liksom. Vad är murbruket som inte syns på något sätt liksom. Ja men som är andlighet då. Man kan ju uppleva en viss andlighet i natur, i vissa samtal med andra, i meditation.
Mm.
Men så finns det ju någonting som är något gudsmedvetande som är på en annan nivå. Där synkronicitet kommer in, där det finns någon kraft som är där.
Där flödet är liksom.
Ja.
För flödet är ju hela tiden. Ja. Det är vi som väljer att kliva in, eller hur?
Ja, mm. Precis. Och det där flödet, den energin liksom.
Mm.
Vad är det för någonting? Jag är i alla fall av den övertygelsen att det finns mer än vad våra sinnen kan ta in. Och det är klart, det finns det. Det är bara, fladdermöss har ju andra en upplevelse av världen än vad vi har. Liksom, har ju.
Ja, ja, det finns så många frekvenser.
Ja, och vi har ju väldigt trubbiga sinnen.
Och vi är på vår frekvens.
Ja.
Och då är det kanske svårt att tro att det finns något på en annan frekvens. För man är så inkörd, ja, på liksom.
Men jag vet ju att både egen och andras erfarenhet att när jag sitter och gör ett jobb. Mm. I tolvstegsprogram eller i sorgbearbetning. Jag kanske sitter och gör en bearbetning till någon som jag inte har träffat på 20 år som lever.
Mm.
Så är det nästan så att jag kan bestämma att göra den bearbetningen. Så veckan efter så springer jag på den personen på stan. Och det är inte en gång liksom, utan det är flera gånger. Och inte bara för mig utan andra.
Då är det något där, ja. Något större som vi inte riktigt, ja, förstår.
När jag i den här självrannsakan, för det var ju oerhört smärtsamt att bli nykter drogfri.
Mm.
Att rannsaka mig själv och sitta och skriva ner allting som jag gjort mot andra och se mig själv och vad jag hade gjort. Och då i det inte heller ha förlåtit mig själv för alla de här handlingarna då, vilket jag gjort nu då, men det hade jag inte gjort då. Och smärtan att se hur jag hade betett mig och döma mig själv för det. Och sitta med sån här tjock lunta med papper på, ja, lokaltelefonkatalogens del ungefär liksom, med hundratals grejer som jag har gjort. Och sen dela det med en annan människa kring grejer som man tänker att dö heller inte berätta det för någon.
Mm.
Men inte vilja dö. Så att ändå lägga det på borden som en form av bikt då. Vi träffades 3 dagar, 5 timmar per gång. 15 timmar höll vi på att prata om de här grejerna.
Mm.
Och då vid ett tillfälle så går vi ner vid Nyckelviken. Det finns en herrgård där.
Mm.
Och kring den här herrgården så är det som en grusplan. Mm. Och där i gruset så ligger det en något större sten. Och så är det lite bokstavsbarn som jag är liksom, så gillar jag att ha någonting i handen. Så att jag har pappen i handen, men så jag tar upp den här stenen också. Och så står jag och bollar med den liksom, lite så här nervöst. Och så har vi fikat. Så vi tar och promenerar ner från herrgården på en grusväg 200 meter ner till vattenbrynet. Och med mig från huset där två uppe då, så har jag med mig den här stenen och papperna. Och så går vi de här 200 meterna, sätter oss på en berghäll nere vid vattenbrynet. Och där lägger jag ifrån mig papperna vid sidan om mig. Och så där jag satt mig så ligger en annan sten. Så jag tar upp den stenen också, så jag har en sten i varje hand.
Mm.
Och så sitter de här två stenarna och bollar med dem en i varje hand. Samtidigt då som jag berättar de här skämmiga sakerna som jag tänker att jag dör hade inte jag berättar det här. Och så höll jag på att berätta det. Och så tittar jag ner. Och så tittar jag på stenarna. Men vad lika stenarna är. Så tar jag upp dem. Och så för jag dem samman. Och så är det,
wow,
klick. Då är det samma sten som har fallit i 2 bitar.
Wow.
Vad är sannolikheten?
Vad är sannolikheten? Ja. Och hur tolkar du det här?
Ja, men det var ju
budskapet.
Så här. Ja, jag tänker så här. Slumpen är när Gud föredrar att vara anonym, men det där var ju inte anonymt någonstans. Som en brinnande buske för mig.
Ja, det förstår jag.
Ja. Mm. Så att jag känner, vad är det här? EdTV, vad är kamerorna liksom?
Mm.
Jag fick ju sån gåshud. Och så tänkte jag så här, jag blev nästan lite rädd först. Men jag tänkte så här, okej, jag får ju välja hur jag tolkar det här. Men det här är ju liksom, jag väljer att säga, det här är ett tecken på, du är på rätt väg liksom.
När var det här?
sommaren 99.
Jesus, vad vackert.
Ja. Och dagen efter det, då hade jag liksom lagt allt på korten på bordet. Kunde skilja på vem jag är och vad jag har gjort. Och då kunde jag se att jag har alltid gjort så gott jag kunnat, även när det inte var bra. Jag är den första att erkänna att det var allt annat än bra. Men jag kunde skilja på vem jag är som person och min handling. Och eftersom jag då var okej, fast min handling inte var okej, då kunde jag som var okej börja ta ansvar för min felaktiga handling. Det som jag ville helst av allt göra när jag satt inne på Hall, det var där jag satt den längsta tiden på fängelse. Det var att gå ut i skogen och krama träd och lukta på löv.
Ah.
Bort från den här liksom, bunken, cellen, betongen. Liksom,
gruset. Komma i kontakt med.
Ja, naturen, livet. Lite grann sätta den gröna milen kanske. Och går ner och luktar på gräset. Och så. Där hulkar jag när jag såg den. Jag var den enda biosalongen som gjorde det.
Ja, jag förstår. Ja. Det är så starkt.
Men då i alla fall så 26 februari 96 muckade jag. Men då blev det ju inte någon skog. Om nu inte nu Stureplansvampen är ett träd.
Det är ju svamp.
Ja, det är en svamp. Men dagen efter att den här bikten gick i mål. Då var jag nere i Hagaparken. Och kramade träd och lukta på löv och grät floder.
Den här stenen satte igång liksom också någonting. Ja, dels hade du skrivit allt det här och lämnat över det.
Och då kan jag prata om motstånd också. Jag fick ju sitta och hålla i med ena handen och skriva med andra. Det var så ångestsvett. Jag var alldeles plaskblöt när jag satt och skrev. Så oerhört smärtsamt.
Wow.
Men att kunna skilja handling, person och förlåta mig själv. Jag hade varit fri så att säga, i 3,5 år från fängelse. Men hade ändå inte varit ute i skogen. Så det finns fängelse och finns det fängelse. Jag fortsatte ju straffa mig själv. Men dagen efter bikten där, då var jag nere och kramade träd och luktade på löv. Och sen då kunde jag ju då börja ta ansvar, ta kontakt med folk som har rånat och skadat på olika sätt. Gamla flickvänner och sådär. Och försöka ställa till rätta så långt det nu var möjligt. För att inte få saker ogjort, men om man nu så, kan liksom.
Så fantastiskt. Och det här med att få en bekräftelse på att man är på rätt väg, det fick du verkligen där.
Ja.
Och den rätta vägen fortsätter du ju på.
Ja, och sen är det här med mötena liksom, när jag tagit kontakt med folk, Liselott som jag rånade, gick sen och blev kassör i ideella föreningen. Polisen som sköt mig nere i Malmö visade sig att vi hade brottats i samma brottningsklubb för samma tränare. Inte samtidigt, men för liksom samma klubb. Vi gjorde lumpen på samma förband. T4 Hässleholm, inte samtidigt heller, men hoteller då. Men att vi kunde få de här mötena och försoningen där och med ringarna liksom.
Fantastiskt. Tusen tack för att du har delat med dig av den här berättelsen, Anders. Det här var starkt. Mycket att tänka på. Du satte igång väldigt mycket i mig. Du borrar in i mig och mitt motstånd. Och jag är säker på att du har borrat in i en del lyssnare också och deras motstånd. För sådana här saker sätter ju igång någonting inom mig. Sådana här samtal. Jag är oerhört tacksam att du gästade så in i själen. Ja. Tack snälla.
Ja, men tack.
Ja, säg den människa som inte bär på något som har ett bagage. Och naturligtvis, om man tänker efter, så är det ju lättare att gå fram genom livet utan ett massa tungt bagage som sätter sig i kroppen och som tynger ner. Jag kan ju föreställa mig hur mycket härligare det är att leva, hur mycket lättare det är att leva. Om man inte har allt det här bagaget som man dessutom ska projicera ut på sin omgivning. Utan att man fattar riktigt varför man projicerar ut en massa saker och hamnar i konflikter. För det sitter liksom i cellminnet på något vis. Mycket att tänka på. Vi blir liksom aldrig riktigt färdiga vi människor. Det finns alltid någonting att ta tag i. Och det kan man ju göra då emellanåt i perioder. Bestämma sig för att nu ska jag verkligen ta tag i det här. Och däremellan så kan man ju faktiskt få vila och återhämta sig, för att det måste vi också få göra. Vi måste ibland bara få släppa allt och tänka på helt andra saker. Och bara omfamna och älska oss själva 100% precis så som vi är. Jag har lagt in hemsideadressen till Svenska institutet för sorgbearbetning. Ligger i avsnittstexten, så där kan ni klicka på den länken så kommer ni direkt till hemsidan. Och där finns då, kan ni ladda ner en gratis e-bok och titta på en gratis föreläsning och lite andra klipp. Om ni är nyfikna på att veta mer. Tusen tack kära vänner för att ni har lyssnat på Så in i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.